Nu närmast Ekot, klockan är 4.
Här är Ekot. En stor explosion har inträffat på en kemikaliefabrik i en stad i östra Kina. Där rapporterar kinesiska statsstyrda medier. Enligt tv-bolaget CCTV så har den här explosionen krävt 5 liv och minst 19 personer har skadats. Själva fabriken tillverkar bekämpningsmedel och bilder visar hur rök tornar upp sig över den här staden. Anläggningen den ligger drygt 40 mil sydost om huvudstaden Peking. Inrikes omkring 200 fabriksarbetare blir fortsatt kvar vid Northvolts konkursade fabrik i Skellefteå. Det här säger IF Metalls representanter vid fabriken till P4 Västerbotten. Ingen produktion kommer att ske efter den 30 juni, utan personalens främsta uppgifter det blir att se till att anläggningen och maskinerna inte går sönder. EU-kommissionen drar igång en formell undersökning av en rad stora porrsajter på nätet. Det här efter misstankar om att de inte uppfyller kraven i EUs digitala tjänstelag. Enligt preliminära undersökningar så gör de här porrsajterna inte tillräckligt för att se till att minderåriga skyddas från materialet på dem. En 18-årig svensk har utlämnats till Danmark. Han är misstänkt för ett misslyckat mordförsök på en frisersalong i Nørrebro i Köpenhamn för ett år sedan. Den danska polisen tror att svensken hade hyrts in för ett morduppdrag. Sist kan jag berätta att ryska lag stoppas från deltagande även i vinter-OS i Milano Cortina nästa år. Det här uppger nyhetsbyrån Reuters. Det betyder bland annat att Ryssland inte kommer att få ha några lag med i ishockeyturneringarna i OS. IOKs styrelses rekommendation gällande lag med idrottare med ryska pass ligger kvar. Det här säger Internationella olympiska kommitténs i ett utlåtande. Det var Ekot med Johan Westerberg.
Nu tittar vi till köläget i trafiken.
Det börjar bli köigt i eftermiddagstrafiken, till exempel ifrån Hisingen över Älvsborgsbron mot fastlandet. Och så på E6 naturligtvis, där det bitvis är trögt i riktning från Göteborg upp mot Kungälv, vissa sträckor. Och så går det långsamt även i södergående riktning på sträckan mellan Stenungsund och Kungälv. Detta förbi Rollsbomotet på grund av ett vägarbete som pågår där. Man håller på att jobba fram till klockan 21 ikväll. Och fram till dess så är det sänkt hastighet till 50 km i timmen. Och det är även skyddsfordon ute på vägen och stopp i ett körfält timmen. Och det är även skyddsfordon ute på vägen och stopp i ett körfält förbi Karby ner mot Rollsbomotet på grund av vägarbetet, alltså, som håller på fram till ikväll. Vi har fått flera samtal och berättat flera gånger under eftermiddagen om nedfallna träd. Det senaste kom alldeles nyss. Senaste samtalet kom alldeles nyss. Det gäller länsväg 190 mellan Gråbo och Sollebrunn. Se upp ifrån Brobackakorsningen i riktning mot Sollebrunn. Mellan Brobackakorsningen och Gräfsnäs så ligger det två träd över vägen. Detta i höjd med Antens kapell ungefär. Till Orust, det är ingen trafik på Ängöleden, alltså färjetrafiken mellan Fruvik och Ängön. Just nu detta på grund av ett olyckstillbud med en lastbil vid landgången på Ängösidan. Det finns ingen prognos för när Ängöleden ska vara i trafik igen. Vidare på Orust mellan Hellevikstrand och Mollesund i höjd med Sandvik ungefär. Även där, nedfallet träd över vägen, detta i höjd med Sandviks busshållplats i upp där. Tågtrafiken, det är och har varit stora störningar i trafiken mellan Göteborg, Stenungsund, Uddevalla och Strömstad under dagen. Detta på grund av ett elfel i Ytterby, det gäller fortfarande. Viss trafik där ersätts med buss och så är det dessutom problem med tågtrafiken ut med Vänerbanan. Det gäller alltså trafik mellan Göteborg, Älvängen och Vänersborg. Det är förseningar just nu på grund av tidigare obehöriga i spårområdet i Älvängen. Tipsa mig gärna om trafikstörningar. Jag finns på 020 999 444.
P4 Göteborg, Sveriges Radio.
Denna tisdag den 27 maj är det Kenneth Tornefman, Hermes och Teddy Pankowski som gör det sällskap.
Fick mig förstå det, hur man går från
Tur i oturen med Molly Sandén. Nu om en polisinsats på hög nivå, Linus.
Flera poliser hamnade i ett moln av kokain vid ett ingripande och testade sedan positivt för drogen. Det här enligt uppgifter till P4 Sjuhärad.
Vänta lite nu, hur då?
Ja, det var under en insats igår som ett misstänkt ingripande då, eller den misstänkta personen rev sönder ett paket med narkotika. Innehållet av det här då yde runt och flera poliser hamnade i det här molnet då av kokain. Efter det här ingripandet så testades alla poliser, tre av dem då positivt för kokain, och hela polisgruppen som var med vid ingripandet har tagits ur tjänst här kommande 3 dagar. P4 Sjuhärad har pratat med polisområdeschef i Borås, Stefan Gustafsson. Han vill inte kommentera händelsen men säger då att poliserna just tagits ur tjänst av arbetsmiljöskäl och att det inte finns några misstankar om att poliserna ska ha begått något brott. Alltså en lite annorlunda ett polisingripande här under gårdagen i Borås alltså.
People never let go. It's not, will never, forever, it's gonna slow you down.
Cry for you heter låten. Artisten är September och det är lika med Petra Marklund som kallade sig September när hon körde engelska låtar. Och Petra Marklund, hon är halvsloven. Hennes mamma kommer faktiskt från Slovenien. Hon har ofta besökt landet för att träffa sina släktingar där. Man kan säga att hon har haft två olika liv under uppväxten. Ett i Sverige och ett i Slovenien. Och apropå Slovenien så överväger de att dra sig ur Eurovision om inte Israels deltagande diskuteras. Den slovenska public service-kanalen RTV Slo skriver i ett brev till arrangören som är EBU att de kommer att överväga sin medverkan om inte EBU ger, citat, seriösa och konkreta svar angående Israels deltagande ur ett etiskt perspektiv, slutcitat. Man vill också se en ökad transparens vad gäller telefonomröstningen. RTVs slovenska vd Krzenia Horvat skriver att hon begärde liknande förklaringar redan förra året och att situationen i Gaza sedan dess har förvärrats samt att resultatet av årets telefonomröstning i Eurovision-finalen spett på allmänhetens misstro att politiska intressen skulle kunna påverka slutresultatet av omröstningen. Även belgiska och irländska och spanska programföretag har uppmanat EBU att noggrant granska röstningssystemet och särskilt den offentliga telefonröstningen. Den israeliska sångerskan Yuval Rafael kom på en överraskande andra plats i årets Eurovision Song Contest tack vare allmänhetens telefonröster. Israel fick i flera länder låga juryröster men vann den totala tittaromröstningen.
Side. Standing by the road.
All I wanna do is make love to you. Heart, hör du i P4 Göteborg. Det luktar fiskar i studion, Linus.
Mm. Vi ska ha lite fisksnack. Men till att börja med så tänkte jag berätta då att fler och fler tjejer ger sig ut med kastspö och vadarbyxor. Och det märks då att fler och fler fiskar på grund av att just vadarbyxorna kommer i fler och fler storlekar och får mer och mer plats i fisketidningar. Det här säger flugfiskeexperten Emily Björkman som blivit känd genom tv-serien Fiskeliv. Till P4 Dalarna säger hon då, när man tittar i en fisketidning förr så såg man sällan artiklar och bilder på tjejer som fiskar. Men idag dyker det upp då mer och mer, tycker hon. Det är en annorlunda trend då. Sen den här trenden som många män då gör på olika datingappar är att man ofta visar upp sin fisk, har som liksom en sån slags profilbild. Den frågan ställde ju P4-radarna såklart även till Emily Björkman. Frågan är varför män gör det. De kanske vill visa upp att man kan fixa maten. Alltså, jag har ingen aning, säger Emily Björkman. Alltså, vi får väl se om den här trenden även vänder då, att fler och fler tjejer håller upp de här fiskebilderna på olika datingappar.
Ja, jag kan också varna då allmänheten att inte gå på det här, för det finns ju appar där man kan hålla fejkfiskar.
Mm-hmm.
Det ser väldigt äkta ut, väldigt stora,
ja.
Det är på riktigt alltså, så får man andra händer på, det är helt sjukt alltså. Så man kan inte gå på det, men Emma, vi har kallat in dig för du har koll på det här med fiskar.
Ja, inte fejkfiskar utan riktiga fiskar.
Ja, riktiga fiskar. Ja.
Precis. Ja, det är ju nämligen så att ny forskning från SLU har ju visat på att ångestdämpande läkemedelsrester som kommer ut i vattnet får laxar att ta större risker på deras redan livsfarliga vandring ut till havet. Det är ju de här unga laxarna som gör sin årliga vandring ut till havs på våren. Och fiskforskaren Gustav Hellström som P4 Gävleborg har snackat med menar att den här ångestdämpande medicinen som fungerar på oss människor som vi använder och sådär som då kommer ut i vattnet. Det funkar även på andra djurgrupper som fiskar då. Men för att verkligen testa detta så har den här fiskforskaren alltså gett laxungar samma lugnande läkemedel som man hittar som föroreningar i vattnet. Och sedan så släppte de ut de här drogade laxungarna i Dalälven för att se hur de skulle bete sig i de här kraftverksdammarna då, där det finns stora rovfiskar och såna där grejer. Och de här laxungarna var ju i princip drogpåverkade då. Och i vanliga fall så brukar ju fisken liksom stanna upp, de blir lite oroliga, mer riskmedvetna som man ju blir när man är i en lite så farlig miljö. Men man såg då att den här drogade fisken struntade helt i riskerna, de bara körde och simmade igenom de här dammarna snabbare än vad de liksom vanligtvis gör. Och faktiskt på grund av detta, alltså att de simmade snabbare, så klarade de den här vandringen till havet bättre än älvens naturligt nyktra laxungar. Men frågan är då, som du kanske tänker, är det då alltså bättre att vara en drogpåverkad fisk som tar stora risker? Nej, menar fiskforskaren Gustav Hellström.
Jag kan andas ut där.
Ja, ja, vi ska inte börja liksom släppa ut mer
drogade fiskar.
Exakt. För att i ett naturligt system utan dammar så kommer det här med all säkerhet att ha negativa konsekvenser för de här vandrande laxarna då. Men det är lite kul för att den här upptäckten har också slagit väldigt stort internationellt. Det blev en toppnyhet i Science som, jag vet inte om du läser det, men det är en av världens mest ansedda forskningsjournaler. Och ja, fiskforskaren Gustav Hellström var väldigt stolt över detta.
Fisknyheter alltså på hög nivå, only i P4 Göteborg. En fisklåt kommer det också.
Nere på botten i en liten, liten damm samt ränner små fiskar och så deras mamma fram. Simma, sa mamma guldfisk, ett, du och tre. Och de sam fram, fram i sin damm. Bums, bums, ingen rädd för vatten. Plums, plums, ingen rädd för vatten. Mums, mums, ingen rädd för vatten. Och de sam fram, fram i sin damm. Stopp, sa det mamma guldfisk, ej en fena rör. Men hos tre små fiskar fann hon inte något gehör. Så tre små fiskar, de sam bort i en bäck. Och de sam och de var i havet på ett sväck. Bums, bums, ingen gett för vatten. Plums, plums, ingen gett för vatten. Mums, mums, ingen gett för vatten. Och de tam och de var i havet på ett väck.
fiskar, här är väldigt skoj. För vi ska nu vara på havet som var sailboy. Och de gick upp till ytan och där låg de på svaj. Tills och vill och kolla och fasa, där kom det en haj. Bums, bums, ingen rädd för vatten. Bums, bums, ingen rädd för vatten. Bums, bums, ingen rädd för vatten. Tills och vill och kolla och fasa, där kom det en haj. Yes! Skrek och tret mot fiskar, titta där en val. Och de vände tre skärta små mot val och emot val. De gömde sig strax under vågornas kam. Och de sam tillbaka till sin damm. Bums, bums, ingen rätt för vatten. Bums, bums, ingen rätt för vatten. Bums, bums, ingen rätt för vatten. Och de sam tillbaka till sin damm.
Little Gerard med tre små fiskar. Nu trafik.
Det har skett en olycka på Lundbyleden, detta i riktning mot Marieholmstunneln. En lastbil och en personbil har krockat ungefär i höjd med Lundby ungefär i höjd med Leråkersmotet, ska jag säga. De står i mittkörfältet där och det köar på ifrån Eriksbergsmotet, Ramberget och vidare österut. Olycka alltså på Lundbyleden i höjd med Leråkersmotet, riktning mot Marieholmstunneln.
Volvo Cars har varslat 3000 tjänster om uppsägning globalt, där runt 1000 är konsultroller där majoriteten är baserade i Sverige. Martin Gove är vd på Cinex Group och jobbar med konsultdelen där Volvo Cars är en av kunderna. Martin, hur känns det här för er?
Jo, men absolut. Det är en stor påverkan på hela Göteborg när det blir en så pass stor neddragning på en så pass stor konsultingköpare i Göteborg. Det är en jättestor del. Sen ska man kanske inte stirra sig blind på just bara Volvo Cars. Och Göteborg som stad är otroligt starkt just inom R&D. Och som tur var så har vi AB Volvo, vi har Saab eller Försvar då, och Medtech och även Telekom. Då. Så även om Volvo Cars har en stor påverkan på oss och väldigt många andra konsultbolag i Göteborg, så tror jag att tänk att bli paralyserad i en sån här situation, men ändå och vara glad att vi bor i en så pass stark stad på just ingenjörs- och R&D-sidan.
Martin, kan man sammanfatta mörkt moln och självklart lite osäkerhet, men också att då det finns möjligheter för konsulter att få andra uppdrag tack vare att ni är baserade i Göteborg, menar du?
Absolut, absolut. Och det är ju det som jag skulle säga vi göteborgare ska vara extra stolta över. Just att dels att vi har Volvo Cars. Volvo Cars kommer fortsätta att ha utveckling i Göteborg och där gäller det att stötta dem. Som konsultbolag på bästa möjliga sätt i den teknikomställning de gör. Men det är också väldigt häftigt, skulle jag vilja säga, att se att vi också bor i en stad där vi spenderar otroligt mycket pengar på teknikutveckling och genom det är starka för ingenjörer och för konsultbolag i sin tur också. Då.
Hur starkt fäste är Göteborg för er konsulter? Är det lätt att få andra uppdrag?
Göteborg som stad är ganska konsulttätt, skulle jag säga, på grund av att vi har stora inköpare av konsulter. Alltså, de personer som jag brukar säga det när jag pratar med ingenjörer, både som kommer från direkt från Chalmers och senare, att det är alltid bra att ha en liten bredd. Är man bara tung på inom automotivbranschen så kan man stå lite mer ostabilt. Har man jobbat inom fler områden så brukar man stå lite mer stabilt, så att säga. Så Göteborg som stad är både lite riskfyllt att vi är så konsulttunga, men har en styrka i flera inköpare då, som pratar inom medtech, försvar och automotive bland annat. Så är man duktig ingenjör, så jag säger, då är det inte lika mörka moln på himlen, men det är alltid en omställning att byta bransch, så är det alltid.
Hur många konsulter har ni som jobbar då mot Volvo Cars?
Vi är 115 anställda, varav 30 ungefär av dem är på Volvo Cars som det är idag.
Och hur drabbar det här er konkret nu, varslet?
Man kan väl säga att det har gått i två sjok, kan man säga. Dels har det varit den här 24-månadersregeln som har diskuterats ganska länge då, att man inte antingen ska bli anställd efter 24 månader eller avsluta uppdraget efter 24 månader då. Och sen kom denna delen då. Så jag skulle säga att vi har nog anpassat oss som det har varit just nu med detta. Vi har sett lite i pipen, så att säga. Vi har sett horisonten med mörka mål, så vi har hanterat det. Men sen så tror jag att det kommer ta lite tag här nu hur Volvo kommer agera ut, vilka de här tusen av konsulterna som ska då avslutas och vilka som de behåller, för de kommer inte avsluta alla. Det kan man ju vara helt säker på i alla fall.
Det säger Martin Gov som är vd på Scenix Group och som jobbar med konsultdelen där Volvo Cars är en av kunderna.
Jag kanske reser bort ett tag. Minns inte senast jag kände mig glad. Jag tappar bort mig, minns inte när. Minns inte hur det är att vara kär. Det är inte ditt fel att allt blir så här. Du är bara vilsen i denna värld. Jag önskar att vi kan ses någon gång. Och att vi kommer få börja om. För det finns ingen annan som fått mig som du. Men jag kan inte stanna. Jag måste gå ut. Du kommer träffa någon annan. Och jag hatar dig nu. Det var du. Och jag. Tills idag.
Göteborgsartisten Casino med Tills idag hörde P4 Göteborg. Klockan är 16:30, nu blir det nyheter.
En person attackerades med tillhygge i en bostad i Strömmensberg i östra Göteborg under måndagskvällen. Det var vid 28 som händelsen kom in till polisen. Väl på plats gick polisen in i bostaden och grep en man i medelåldern som nu är misstänkt för mordförsök. Under tiden insatsen pågick var det stort polispådrag på platsen. Fastigheten spärrades av. Strax efter klockan 9 så hävdes polisavspärrningarna. Den skadade personen fick föras till sjukhus och enligt polisen ska personen ha varit vaken och talbar, men i övrigt så är skadeläget okänt. Bostaden har spärrats av för en teknisk undersökning och polisen knackar dörr i området. Alfred Larsson, P4 Göteborg.
Efter att räddningstjänstens förbundsdirektör Lars Klevensberg kom tillbaka efter visselblåsarutredningen är förtroendet fortfarande mycket lågt för honom och ledningen.
Att jag har fått ett förtroendeglapp, ja men det kan jag förstå då. Men under den tiden som jag har kvar då, så jag givetvis jag känner ett jättestort ansvar för den som ska efterträda mig nu då. Att vi har koll på ekonomin och så vidare här.
Vid årsskiftet slutar Lars Klevensberg som förbundsdirektör för räddningstjänsten Storgöteborg. Han har varit tillbaka i tjänst i knappt 3 månader efter drygt 80 dagars avstängning under utredningen av en visselblåsaranmälan.
Ja, men jag vill inte smita iväg med svansen mellan benen.
Men i en färsk så kallad pulsmätning, en mindre medarbetarundersökning, ställs frågan hur troligt är det att du skulle rekommendera räddningstjänsten Storgöteborg som arbetsgivare till andra? En majoritet av 700 svarande säger nej eller är tveksamma. Och som skäl till det säger 57% lågt förtroende för förbundsledningen.
Jo, men det är en trist siffra här. Samtidigt nu då, jag har inte besökt så många arbetsplatser, men jag har varit ute på ett antal här. Jag har pratat med de fackliga organisationerna. Jag har varit på årsmöten här då. Alla är jättestolta över att man är anställd i räddningstjänsten Storgöteborg. Det är en fantastiskt fin organisation och jag vågar lova dig, om vi träffas här innan den 31 december så kommer siffrorna att se mycket, mycket mer positiva ut än vad de gör just nu.
Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
Telefonen har gått varm på trafikredaktionen. Det är intensivt i eftermiddagstrafiken. Kenneth, han har mycket att berätta och han kommer börja på Lundbyleden.
Ja, det gör jag, Teddy. Det är fortfarande köigt på Lundbyleden ifrån Lundbytunneln och vidare mot Marieholmstunneln. Det skedde en olycka tidigare i höjd med Leråkersmotet. Olyckan är nu uppklarad, men det är restköer som gör att det går väldigt trögt förbi Ramberget och vidare mot Marieholmstunneln. Allmänt så är det också köigt. Det beror på intensiv eftermiddagstrafik. Det brukar vara som mest här runt klockan 16:30 med tät trafik på E6 upp mot Kungälv till exempel från Göteborgshållet då naturligtvis. Och här och var ner mot Kungsbacka, även om det ser rätt bra ut där. Det är tjockt förbi Balltorp och på 158 så är det trögt ifrån Särö ner mot Valda Trekant ungefär. Men det rullar ändå på förhållandevis bra. Vad det gäller trafikstörningar, se upp på E6-an någonstans mellan Jordfallsmotet och Angeredsbron i riktning mot Göteborg. Det står en bil still vid busskörfältet ungefär strax efter KVD. Det pågår ett vägarbete på E6-an som skapar köer i södergående riktning förbi Kareby ner mot Kungälv. Det är ett arbete i höjd med Rålsbomotet där det är sänkt hastighet och ett körfält stängt fram till klockan 21. Se upp du som kör Exportgatan nära Tingstadsmotet. Det ligger en nedfallen skylt på vägen och vi har fått mycket samtal om nedblåsta träd och annat på vägen orsakat av väder. Se upp du som kör på länsväg 190 mellan Gråbo och Sollebrunn. Ungefär i höjd med Antens kapell så ligger det träd över vägen som påverkar trafiken i båda riktningar. Till Orust och Ängeleden, det är ingen trafik på färjeleden mellan Fruvik och Ängön för tillfället. Detta på grund av ett olyckstillbud med en lastbil vid landgången på Ängösidan. Tipsa gärna trafikredaktionen om andra trafikstörningar på 020 999 444.
P4 Göteborg, Sveriges Radio.
Stand in darkness on my own. I never thought I'd find someone like you, filling the void inside me like you do. Oh, this is wrong. I wouldn't wanna be right, 'cause you put a flame in. Together we'll be strong and proud, come what may. Now this can't be wrong, and if it is, I don't ever wanna be right, 'cause you put flame.
Show me what love is, Erik Segerstedt. Vi beger oss ut i trafiken och vi ska till Angered.
Var beredd du som kör över Angeredsbron genom Gårdstenstunneln i riktning mot Angered. Strax utanför Gårdstenstunneln har det inträffat en olycka. Det är två bilar som har krockat i höger körfält ungefär 10 meter efter Gårdstenstunnelns mynning. Olycka alltså efter Angeredsbron och Gårdstenstunneln i höger körfält i riktning mot Angered.
Nu ska vi höra vad Christer och Kvällspasset har förberett som drar igång om en timme här.
När kvällspasset drar igång handlar det om vatten, världens viktigaste vätska såklart, men samtidigt en källa till många häpnadsväckande historier. Att vara supertörstig och råka svepa ett glas som visar sig innehålla något helt annat. Läckande vattensängar, utdykna tänder, tappade badbrallor eller uppfiskade värdesaker. Jag efterlyser helt enkelt dig som har varit med om något kul eller annorlunda som har med vatten, stränder, sjöar, hav, bassänger, badkar eller båtliv att göra. Det kan gälla en urballad segeltur, lika väl som ett oväntat möte med djur. Men det skulle lika väl kunna handla om att tappa sjökortet eller mobilen över bord. Som att få något oväntat på kroken. Eller för den delen att råka köra rakt upp på land med farsans nya dyra motorbåt. Kommer du att tänka på något som har med vatten att göra? Ring in på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå vatten.
Apropå vatten så tar jag en klunk vatten ur min vattenflaska nu och kör den här låten. Min baby med Maybe med Carla Rae Jepsen. Det här är Jeff Lynne.
What I want, oh yeah.
Lift me up med Jeff Lynne.
Här är kvart i fem Ekot. Tusentals kriminella ska granskas för att få stopp på brott och fusk inom välfärden. Israels ambassadör uppkallad till UD idag. USA:s public service radio stämmer Trump-administrationen. Och som att män är sämre än kvinnor på att upptäcka tecken på cancer och hur man ska få ordning på det. I studion Julia Brynolfsson. Men vi börjar i Storbritannien, för över 50 personer skadades igår kväll när en bil kördes in på en gata i Liverpool mitt under ett fotbollsfirande. Polisen har hållit, eller håller just nu, en presskonferens. Pontus Mattsson, du bevakar den. Vad säger polisen?
De har talat om skadeläget och de har talat om den man som är gripen. Vi ska höra vad en av polischeferna säger om honom.
We have arrested a 53-year-old man from West Derby on suspicion of attempted murder, dangerous driving offences and driving whilst unfit through drugs. He remains in custody where he is being interviewed. We have a total of 65 confirmed casualties, many of whom required hospital treatment.
Det är Karen Jondrill på Liverpool-polisen som berättar att de har gripit en 53-årig man från West Derby, en stadsdel i Liverpool, och han är misstänkt för att ha kört påverkad, han är misstänkt för mordförsök och han är misstänkt för vårdslöshet i trafik. Hon säger också att totalt var det 65 skadade igår, många har fått vård på sjukhus, ett 50-tal är det, berättar de också. Det är 11 personer som är kvar på sjukhus, läget beskrivs vara stabilt för dem. Och den här mannen då som man grep i samband med det hela är då gripen, ja, sitter fast hos polisen nu och förhörs.
Han är misstänkt för flera brott. Sa de något om varför han då ska ha kört in på den här gatan?
Det framkom ingenting om motiv. Sannolikt har han tagit sig in genom att följa efter en ambulans. Hela stan var ju avspärrad, de delar där firandet pågick, och en ambulans skulle köra in för att hjälpa en man som misstänktes ha fått hjärtattack. Och då tror man att den här bilen har kört in efter den ambulansen.
Och över 60 personer sa man där skadades. Hur är läget för, hur beskrivs läget för de som skadades?
Ja, det beskrivs vara stabilt. Det är 11 personer som är kvar på sjukhus och uppgiften just nu var att det var stabilt läge för dem.
Det säger vår korrespondent i London, Pontus Mattsson. Sverige nu. En rad myndigheter får i uppdrag av regeringen att driva ut den organiserade brottsligheten ur välfärden. Det ska ske genom att över 60 000 personer som kan kopplas till gängkriminalitet ska granskas på individnivå. justitieminister Gunnar Strömmer.
Polismyndigheten och Försäkringskassan med gemensamma krafter har tagit fram ett underrättelsebaserat underlag på individnivå om personer som är aktiva i de kriminella nätverken eller på olika sätt har kopplingar till de kriminella nätverken. Och nu ska det underlaget helt enkelt på individnivå köras mot utbetalningar, upphandlingar, avtal i välfärdssektorn.
Ekot har vid flera tillfällen kunnat berätta om kriminella aktörer inom skattefinansierade välfärdsverksamheter som vårdcentraler och HVB. Vår fortsatta granskning visar nu också att personer dömda för allvarliga brott också varit aktiva inom fler välfärdsbranscher, bland annat vårdbemanning och LSS-boenden. Brottsligheten har både handlat om ekobrott men också om misshandel, knarkbrott och mord. I flera fall har myndigheterna fått larm om personerna men utan att det har stoppat utflödet av skattepengar. Men nu hoppas alltså regeringen att ett nytt myndighetsuppdrag ska leda till en förändring. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.
Ja, men, polisen presenterade ju en lista över aktiva gängkriminella som då omfattar 14 000 personer. Och sedan då så finns det ju andra personer runt omkring de här personerna. Och det blir sammantaget då en lista på 62 000 personer.
Så,
det
så är myndigheterna ska nu gå igenom 62 000 personer för att se om man har beslut som handlar om de personerna och kolla dem en extra gång?
Exakt. Hur detta kommer gå till är givetvis upp till myndigheten att besluta.
Reporter här Mikael Grill Pettersson. Omkring 200 fabriksarbetare blir fortsatt kvar vid Northvolts konkursade fabrik i Skellefteå. Det säger IF Metalls representanter vid fabriken till P4 Västerbotten. Ingen produktion kommer att ske efter den 30 juni. Utan personalens främsta uppgifter blir att se till att anläggningen och maskinerna inte går sönder. Som mest hade Northvolt flera tusen anställda i Skellefteå. Idag kallade utrikesdepartementet UD upp Israels Sverigeambassadör med anledning av den svåra humanitära situationen i Gaza. Och enligt utrikesminister Maria Malmer Stenegard ställde Sverige ett tydligt krav på att Israels regering omedelbart ska tillåta humanitärt tillträde till Gaza.
Vi ser en förfärande utveckling som gör fysiskt ont att se, och vi kan inte acceptera att Israel inte följer sina skyldigheter som ockupationsmakt och släpper in humanitär hjälp.
Och vad fick ni för svar från ambassadören där?
Vad de svarar, det går vi inte in på.
Var ni nöjda med de svar ni fick?
Jag kommenterar inte svaren. Jag ser framför mig att det här kommer att fortsätta vara en dialog där vi kommer att vara mycket tydliga med våra krav på Israel att tillåta humanitärt tillträde omedelbart och ovillkorligen.
Det var utrikesdepartementets kabinettssekreterare som träffade Israels ambassadör i ett halvtimmes långt möte idag på morgonen. Den svenska regeringen har fått kritik från hela oppositionen för att inte tillräckligt kraftfullt agera mot Israel. Efter dagens möte skriver Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson att regeringens agerande trots allt är en besvikelse så länge man inte vidtar konkreta åtgärder. Han anser att regeringen borde driva på för att frysa handelsavtalet mellan Israel och EU och även återuppta stödet till UNRWA, något som även Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson Jakob Risberg har krävt.
När även Sidas egen humanitära avdelning säger att UNRWA är det mest effektiva sättet att nå fram med nödhjälp till de lidande i Gaza, och Sverige och vår regering fortfarande inte lyssnar på det, det är helt galet.
Men när utrikesminister Maria Malmer Stenegard träffade journalister utanför utrikesdepartementet idag var hon tydlig med att regeringens linje ligger fast.
Vi är en av de absolut största givarna av humanitärt stöd till Gaza, och givet de beslut som vi har kritiserat Knesset för att ha fattat så bedömer vi att det kommer bli svårt för UNRWA att verka i Gaza, och därför har vi valt att kanalisera till andra viktiga organisationer.
Utrikesminister Maria Malmer Stenegard, reporter Karin Runblom. Den svenske IS-terroristen Osama Krayem åtalades idag anklagad för avrättningen av en jordansk pilot som tillfångatogs av IS i Syrien 2014. Åtalet i Stockholms tingsrätt gäller både grov krigsförbrytelse och terroristbrott. Henrik Olin är vicechefsåklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
Vi menar att vi kan bevisa att han ett var på plats och två spelade en viktig, för att inte säga avgörande, roll för att den här avrättningen av den jordanska piloten skulle kunna genomföras på det här sättet som en mediaproduktion i IS propagandaarbete.
Jordanien ingick i den internationella koalitionen mot IS, och när ett av det jordanska flygvapnets plan störtade nära Raqqa i Syrien 2014 så överlevde piloten Moat al-Kassasbe, men han togs till fånga av IS. Piloten spärrades in i en metallbur och brändes till döds. Enligt åtalet var det svenske Osama Krayem som ingick i IS specialstyrka Liwa Siddiq som uniformerad och beväpnad vaktade piloten. Krayem ska även kunna identifieras på den film av avrättningen som spreds som IS propaganda. Filmen av mordet har en stor betydelse för åtalet om terroristbrott. Syftet var att påverka och skada stater och inge skräck och fruktan, enligt Henrik Olin. Men för första gången i en svensk domstol gäller åtalet både terroristbrott och grov krigsförbrytelse. Avrättningen av piloten är en överträdelse av krigets lagar, säger åklagaren vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Rina Devgun.
Det i sig har ju också bäring på själva krigsförbrytelsen, det vill säga att man klär honom i den här orangea dräkten, man zoomar in honom, man gör det i syfte att sprida bilder och filmer på honom. Så det går nästan inte att urskilja de här två brotten från den här gärningen.
Osama Krayem är redan dömd för medverkan i terrordåden i Paris 2015 och i Bryssel 2016. I förhör har han erkänt att han var på plats vid avrättningen av piloten, men förnekar att det gått till så som åklagarna påstår, säger hans advokat Petra Eklund.
Reportrar Margareta Svensson och Henrika Åkerman. Vi ska till USA nu, där public service-radion NPR går till domstol och stämmer Trump-administrationen. NPR anklagar president Trump för att hindra yttrandefriheten.
Den amerikanska public service-radion NPR har idag lämnat in en stämningsansökan i federal domstol i Washington, där man hävdar att Donald Trump bryter mot konstitutionen. Hans beslut om att strypa finansieringen av public service-medierna är ett försök att hindra yttrandefriheten och pressfriheten i USA, hävdar NPR. Dessutom kan hans beslut vara ett brott mot lagar som säger att kongressen ska ha makten över mediefinansieringen. Donald Trump hävdar att de amerikanska public service-medierna är politiskt vinklade, partiska till fördel för demokraterna, och han har därför genom en presidentorder beslutat dra in alla federala medel, $500 miljoner, för både NPR och public service TV-kanalen PBS. De federala bidragen står för en bråkdel av NPRs budget, runt 2%. För PBS är motsvarande siffra 15%. Den största delen av budgeten utgörs istället av privata donationer, men bolagets chefer säger att de indragna federala pengarna kommer att drabba särskilt lokala kanaler runt om i USA mycket hårt. NPRs chefer tillbakavisar helt Trumps kritik om partiskhet och säger i ett uttalande att man aldrig kommer att kompromissa med sin journalistiska integritet. Gina Lindberg, Washington.
Vi går inrikes igen. Det kan bli strejk på Systembolaget i juni. Fackförbundet Unionen och arbetsgivarna i Svensk Handel har inte kommit överens om ett nytt kollektivavtal, och nu varslar facket om strejk från den 10 juni. Om parterna inte kan enas så blir det strejk på depåer och huvudkontor i Örebro, Sundsvall, Kungsängen och Stockholm. Och i hamnkonflikten ska det nu göras nya försök att få fack och arbetsgivare att enas om ett nytt kollektivavtal. Medlarna har kallat till sig parterna för en ny medlingsrunda på måndag. Och om inte parterna kommer överens är nya strejker varslade, som i så fall går igång på fredag i hamnarna i Piteå, Skellefteå, Kalix, Luleå och Helsingborg. Män har lägre kunskap än kvinnor om vanliga symptom på cancer och söker därför ofta inte vård i tid. Det här visar Cancerfondens undersökning. Organisationen ska i sommar försöka nå män genom en kampanj där man besöker travbanor och bilbesiktningar. En av dem man riktar in sig på är Ben Hoti från Stockholm.
Nej, alltså hudcancer har jag en i familj som har fått, och det är väl utslag, leverfläckar och så vidare, men inte mer än så.
Cancerfonden har i sin rapport frågat män och kvinnor om deras kunskaper om cancer. Och den visar att män är långsamma på att kolla upp sina besvär hos vården. Enligt Helena Torsler Andersson, sjuksköterska och sakkunnig om onkologi på Cancerfonden, vill organisationen nu ändra på det med att besöka platser där män vistas.
Och vi har också tittat på motor- och bilsporter eller bilbesiktningar och sånt där. Ja, men vi tittar på olika samarbeten och även att vi behöver lyfta fler manliga profiler.
Det känns mer som att det kommer bra. Okay.
Ben Hoti som besiktigar bilen på Gärdet i Stockholm känner igen sig i beskrivningen.
Nej, jag är väl ganska duktig på att inte söka vård direkt. Men med tiden så hade jag nog gjort det. Ja. Om jag börjar se att det utvecklas så blir värre.
Men är ju bättre på att besikta sin bil än att besikta sin kropp då? Skulle du hålla med om det?
Ja, absolut, alla dagar. Alla dagar, så är det. Det ligger väl i intresset kanske, ligger närmare hjärtat. Se så att bilen mår bra.
Reporter Alexander Jakobsson. Ryska lag stoppas från deltagande även i vinter-OS i Milano Cortina nästa år, uppger Reuters. Det betyder bland annat att Ryssland inte kommer få ha några lag med i ishockeyturneringarna i OS. IOKs styrelses rekommendation från mars 2023 gällande lag med idrottare med ryska pass ligger kvar, säger Internationella olympiska kommittén i ett uttalande. Imorgon varvas moln och regn i Götaland, mellan 10 och 15 grader där. Det blir sol varvat med moln i Svealand och Gävleborg, och i Norrland molnigt med regn av och till, mellan 5 och 12 grader. Producent för Ekot var Helena Sjöholm, i studion Julia Brynolfsson.
P4 Göteborg, Sveriges Radio.
Klockan är 5, det är Kenneth, Mayan och Teddy som gör det sällskap. Lonely in this crowd I sit alone. Oh. One more drink away from heading home. Oh, I could feel the night slipping by, oh, away from me. And oh, she caught my eye through the light, and she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever, one song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night, we can dance in the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We can dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the all night. We could dance in the morning light. Let's forget about our worries and all.